Du lyssnar på tisdagens P1 Kultur. Jag heter Salman Bakhtiari och lite senare i programmet kommer du få höra hur en kör med bara tondöva sångare låter och varför de står och sjunger i ett hav av brännässlor. Vi ska nämligen prata om vilka som har tillgång till att få vara en konstnär, skapa scenkonst eller sjunga. Och vad vi går miste om det bara är de med funktioner som liknar de flesta andras som ges utrymme. Men vi börjar programmet idag med Nigerias nya och påkostade konstmuseum som skulle ha blivit platsen för de återlämnade Benin-bronserna, det vill säga de kulturskatter som tagits ifrån landet och hamnat i västerländska museers samlingar. Och varför de var tvungna att ställa in förra veckans planerade invigning. Ja, det har blivit en dramatisk start för den stora västafrikanska konstsatsningen Museum of West African Art i Nigeria. Bara dagar innan museet skulle öppna för allmänheten förra veckan gick en grupp till angrepp mot byggnaden under en förhandsvisning och man fick snabbt bomma igen och skjuta på invigningen. Och igår meddelade museet att man med anledning av protesterna nu också skjuter på den stora öppningsutställningen. P1 Kulturs Mina Benaisa, vad handlar det här om?
Ja, men det är ju som du beskriver, är ju verkligen kommit av sig den här gigantiska satsningen som du då efter 5 år äntligen skulle inviga, ska jag säga. Dels med en utställningshall, men också ett stort område, ska vi säga. Det är inte bara ett museum utan också en hubb med forskningsavdelning och ateljéer och sådär i då Benin City, delstaten Edo i södra Nigeria. Och det är, kan man väl säga, en komplicerad konflikt som ligger bakom här. Det har blivit så här stökigt som du beskriver, men i stora drag så är det en form av lokalpolitisk konflikt. Och det handlar också då om det här med repatriering, som det kallas, återlämnande av kulturföremål, där de omtalade då Benin-bronserna spelar den här stora huvudrollen.
På vilket sätt då?
Ja, men de har ju blivit symbolen, kan man säga, för hela den här rörelsen av kolonialisering av liksom museer här i väst de senaste åren. Speciellt de senaste 5 åren, kanske man ska säga. En våg av länder, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, inte minst Sverige, har fattat beslut om att lämna tillbaka de här till Nigeria. Och det är, de här bronserna, det är liksom, det är skulpturer, ceremoniella föremål, inte bara i brons ska vi säga, utan också elfenben, mässing och trä och så, som skapades då av Edo-folket i den här delen av Nigeria, där det här nya museet då ligger. Och det var tänkt att bli det här liksom toppmoderna hemmet för de här kulturskatterna. Jag har sett bilder av museet och det är ju otroligt pampigt, stort, det är liksom flera hektar också, den här trädgården som finns. Och från början var också namnet på museet, ska jag säga, Edo Museum of West African Art. Så det fanns liksom inbakat redan i, liksom, i grundtanken med då pengar från, ska vi säga, Tyskland och Frankrike. Men det här namnet ändrades sen och nu finns alltså inga bronser på plats. De är liksom påtagligt frånvarande. Och det lärde ha varit det som de här personerna som protesterade då vid den här invigningen förra veckan protesterade emot, helt enkelt.
Men alltså, varför finns inte bronserna där? Vad är det som konflikten handlar om kring bronserna?
Ja, det är liksom också en snårig historia som lite förenklat handlar om att regionens nuvarande och tidigare guvernörer har liksom haft olika syn på vad de här bronserna ska vara. Den tidigare tyckte på museet att de skulle vara där, och den nuvarande ställer sig då på Oba Eware, den andra sida, och alltså Edo-folket har en, det är ytterligare ett lager, kan man säga, av allt det här, för Edo-folket har också en spirituell och traditionell ledare med en viss typ av makt. Och då tyckte den här då nuvarande guvernören att ställa sig på Obas sida, alltså kungens sida, vilket har gjort att museet alltså nu inte kan förvalta de här hittills 150 bronserna som återlämnas, utan nu ska det byggas ett nytt museum för dem då i kungens regi istället, skulle man kunna säga.
Men att det har blivit så stökigt i den här, som du säger, symbolfrågan, påverkar det på något sätt andra museers vilja att återlämna sina föremål till ursprungsländerna?
Ja, det återstår väl att se. För svensk del så är det oförändrat. Liksom. Man har en bra dialog med den här kulturarvsmyndigheten. Jag såg faktiskt bara för en liten stund sedan att Boston, museet där, har lämnat tillbaka, liksom har precis lämnat tillbaka några föremål också, eller några beninbronser också. Det är ju att liksom övergripande ansvaret för bronserna, de kommer till landets kulturarvsmyndighet så att säga, så det är de som förvaltar dem. Så att, det återstår ju att se hur mycket liksom det här påverkar. Det är svårt att säga, det ger ju vatten på kvarnen för kanske liksom den här gamla diskussionen som har varit kring att man inte återlämnar kulturföremål, att det skulle liksom...
Vi kan bättre ta hand om det här.
Liksom ja, att det är förvaltningen, det finns brister i förvaltningen dit de ska, då vill man inte släppa ifrån sig de här kulturskatterna. Men, så det skulle vara om det blir en sån diskussion kring det. Men det är inte vad jag har liksom lyckats snappa upp hittills i alla fall. Mm.
Men vad händer nu då på Museum of West African Art? Vad väntar framöver?
Ja, som du sa där, den här stora satsningen och utställningen som skulle slagit upp portarna, den har ställts in. Nigeria Imaginary Homecoming heter den, en utställning som handlar just om nationell kultur och hur den skapas. 10 konstnärer är det som visar sina verk. Och den här utställningen, den visades förra året faktiskt på Venedigbiennalen. Den kommer då att, ja, den kommer ställas in. Det är på obestämd tid, vad det verkar. Men sen också, jag har tittat lite liksom hur museet försöker kommunicera. De skriver ju liksom milslånga förklaringar och Q&As på sin sajt och det är så uppenbart att det här är liksom en väldigt känslig fråga för dem att hantera. Och det är ju såklart besvärande med liksom turbulensen som har blivit. Och man vill ju ha lokalsamhällets legitimitet. Det är ju liksom viktigt, får man förmoda i alla fall. Så därför betonar man hela tiden att man är en oberoende institution. Och kritikerna menar ju då att museet inte tillvaratagit edofolkets intresse nu, utan att den här utländska finansieringen är det som har liksom, att man anpassat sig för mycket efter den så att säga. Så,
Mina, ja. Vi får följa utvecklingen i framtiden helt enkelt. Tack så jättemycket, Mina Benaisa.
Jag vet att jag borde se på det som deras arbetsplats, men det är mitt hem. De kan stänga en dörr, det kan inte jag. De kontrollerar mig. Jag är ingenting utan assistansen och jag är ingenting utan någon annan.
Hur är det att hela tiden vara beroende av en annan människa för att kunna klara av sin vardag? Hur är det när ens hem är någon annans arbetsplats? Och hur är det att gå igenom detta samtidigt som man går igenom tonåren? Det är några av frågorna som pjäsen Om jag vet att hur trygghet känns försöker besvara på Unga Klara scen i Stockholm. En pjäs som är skriven och regisserad av debutanten Maja Hultman som själv är beroende av personlig assistens på grund av sin cerebral pares. Och vår kritiker Jenny Tellman har varit och sett pjäsen. Hej Jenny!
Hej Saman!
Kan du berätta, vad var det första du tänkte på när du gick ut från salongen efter att ha sett pjäsen?
Nej, men jag gick nog faktiskt och tänkte precis på det där att jag sett en pjäs som handlar om att vara just tonåring med assistans. Alltså, du tänker den här självständighetsorkanen som man är i, så har man liksom inte ens en kropp som man kan resa sig upp och smälla igen dörren med. Du kan inte klampa ut svärande med munkluvan neddragen till hakan och skita i alla. Utan jag har sett en pjäs liksom som handlar om hur man måste vara så artig och så flexibel och väluppfostrad. Man har svårt att bli sedd som vanlig och det är omöjligt att vara rebell. Mm. Och det där fastnade faktiskt, det hade inte jag tänkt på.
Men hur har Maja Hultman åstadkommit det här då?
Jo, men det är ett collage kan man säga av olika situationer, ganska rakt tagna som jag förstått det ur hennes liv då, om man bearbetar det. Alltså de är helt vardagliga men de blir helt bizarra interaktioner med andra.
Och vad är det för situationer då?
Ja, men det kan vara. Men så tänk att du kämpar som alla andra med skolstress och ett gymnasiearbete och jobbiga föräldrar. Du har svårt att hinna med och så kommer du till skolan och så ska du jobba. Och så är assistenten sjuk och då ska din mattelärare med så här spänt positivt ansikte liksom hjälpa dig att gå på toa hela dagen. Det skulle ju vara liksom som din producent skulle ha hjälpt dig hela dagen på toaletten och så ska ni göra ett program. Alltså det blir jättekonstigt, det pajar alla normala relationer, det är liksom ingen rimlig vikarie. En annan mera otäck scen, den uppstår under ett läkarbesök där man ska ta en blodprov och så härmar hela ensemblen ett brandlarm så här. Wii, wii, wii. Och då lämnas Maja kvar medan byggnaden töms. För man ska ju inte ta hissen, det är helt enligt reglerna. För det är en övning. Och där blir ju liksom den fysiska hjälplösheten en sorts kvitto på att ja, okej, du kan råka brinna upp, det spelar ingen roll. I alla fall i en arg tonåringsvärld då. Så blir väldigt effektiva de där, ganska läskiga. Det finns några roliga också.
Men jag precis tänker om det är roligt, om det är mörkt. Alltså vad är känslan?
Det är både och. Det går precis balansgång mellan mörkt och roligt. Men det är inte den typen av skildring där man hela tiden, så att säga, för våran skull gör lite roliga situationer på sin egen bekostnad. Mm. Tänk hur tokigt det kan bli eller tänk hur tokiga folk är. Utan man får liksom inte den hjälpen som publik, utan Maja är väldigt, väldigt sur och ganska besviken på omgivningen. Och just så som en tonåring är, alltså hon blir deprimerad av det här och man har andra bekymmer som tonåring, men man syns inte. På ett ställe så blir hon hopparad med Oliver, en 40-årig kille som hon inte känner. Så föreslås hon att umgås med honom för att han är också rörelsehindrad. Och hans assistenter tyckte de fick så fin ögonkontakt. Och det är helt orimligt. Och det här beskrivs inte som någonting kul, utan som någonting tämligen vedervärdigt. Och det är en rolig sätt att berätta på.
Var den bra då?
Ja, den är bra. Det här är en pjäs som har blivit liksom färdig och klar och arbetat genom någonting som heter Unga Klaras mentorsprojekt. Och det är liksom en idé som handlar om att öppna just vägen till att jobba professionellt med dramatik för konstnärer som kanske inte har så lätt att få tillgång till de här rummen då. Så det är Ester Derlov som är en rullstolsburen skådespelare som gör Maja. Jag tror faktiskt att hon debuterar också. Och hon gör henne så där, du vet, öppen, fräsande och så liksom en så här häpen blick på omgivningen. Det är inte möjligt att ni kan vara så här. Men ni är också liksom kallt, ledsen. Så det är ingen urstark gestalt. Och sen kan man nämna att dramatikens bror Albin Hultman Karlsson, han spelar också assistent och har också skrivit en hel del musik i föreställningen.
Vad till för musiken?
Ja, men alltså det är de ganska ofta mellan då de här situationerna som man får se, så plötsligt så enas Maja, assistenterna, läkarna, föräldrarna och lärarna och liksom tar en paus då från alla sina givna roller och så brister de ut i så här indie-melankoliska låtar. Och det här enar ju dem på något sätt, för det finns ju liksom inget bättre soundtrack till, ja, men du vet, livskrångel, ensamhet, en sån här små gråblå popsagor. Så där hittar alla gemensam mark. Och det där blir också fint. Den är liksom en väldigt precis pjäs med blicken rak på vad man vill berätta. Det här märkliga i att delvis ha andra som sin funktionskropp.
Tack så jättemycket, Jenny Telemann, vår teaterkritiker, som hade sett pjäsen Om jag vetat hur trygghet känns av den debuterade dramatikern Maja Hultman, som spelas på Unga Klara fram till den 6 december. Ja, vem har egentligen tillträde till konsten och hur definierar vi konstnärlig kvalitet? Det är två frågor som lyfts i utställningen Speaking Volumes på Malmö konsthall som pågår just nu. Där sammanförs 6 konstnärskap från USA, Storbritannien och Sverige. Och det som Nicole Storm, Monica Valentine, Alan Folds, Mawena Katta, Mattias Johansson och David Chung har gemensamt är att de har alla haft tillgång till ett ateljékollektiv som jobbar för att hjälpa konstnärer med normbrytande funktionalitet att utveckla sin konst och etablera sig som synliga och likvärdiga medskapare inom samtidskonsten. Och jag har fått med besök i studion av curatorn bakom utställningen Speaking Volumes, Lucy Smalley. Välkommen till P1 Kultur.
Tack så mycket, Samman.
Kan du beskriva din tanke bakom utställningen?
Tanken bakom Speaking Volumes var verkligen att försöka synliggöra en grupp som vanligtvis kanske syns inte i just samtidskonstsammanhang, men också att belysa det och ha infrastruktur av supported art studios och varför det är så viktigt för konstens utveckling.
Och du har ju liksom valt ut de här konstnärerna. Varför är det fruktbart att sammanföra just de här sex igen och samma utställning?
Jag tänker det är främst där det är liksom olikheter som man lite värt sätter fokus på. Att liksom, jag tänker när vi pratar om denna grupp så har vi en tendens att vilja kategorisera folk och säga liksom att de har X-diagnos för de som har, och då riskerar vi att förminska och liksom näka deras rätt att vara komplexa och nyanserade människor. Så det är mest det som vi försöker göra med att sätta dem tillsammans.
Men du sa att det är väldigt olika. Vad skiljer de åt?
Uff, allt. Det är liksom allt från liksom metod, material, där det är liksom arbete bakom, om de är mer processinriktad eller resultatinriktad eller...
Men förutom att de har det gemensamt att de har ett normbrytande funktionalitet, finns det något annat man kan se av liksom helheten?
Det är just liksom de samlas för att de alla jobbar på, de har platserna. Så det är också, vi ser utställningen som ett sätt att belysa de här strukturerna och varför de är viktiga. Och det är det som vi fokuserar på i utställningen.
I själva konsten menade jag lite, om man kan se någon likhet i vad de försöker visa.
Nej,
inte det.
Det är mer liksom att det är deras sätt att kommunicera. Det är det som är konstpunkt, tror jag. Så det är, men inte någonting, nej, inte någonting som tematiskt eller något som de har gemensamt.
Lucy, vi ska prata mer alldeles strax, men först ska vi ta oss till tiden inför utställningens vernissage, då P1 Kulturs Eskil Krog Larsson var där och såg när David Chung la sista handen vid sin 20 meter långa hyperdetaljerade mastodontteckning.
Jag håller på att rita massa människor, såna små gubbar, så att det ser mer levande ut.
Just det.
Just nu ritar jag en gubbe som vandrar med en stor kossa.
Med små snabba tuschsträck växer David Chungs myllrande landskap fram över en enorm vägg i Malmö konsthall. 20 meter lång, 2,5 meter hög. I 10 månader har arbetet pågått.
Jag ritar som en fantasi med en massa berg. Alltså en värld som det kanske kan fungera i den här verkliga världen också. Yeah. Men sen börjar jag upptäcka mycket saker som... det är mycket.
Ja, som du upptäcker efterhand.
Ja, exakt. Som jag upptäcker efterhand. Jag har inte tänkt hur det ska se ut exakt det hela. Så jag bara ritar, jag bara improviserar så mycket som möjligt.
Bergslandskap, ishav, städer. Och smyger man sig närmare ser man suggestiva scener träda fram i landskapen. Spillrorna efter ett förlist fartyg eller en enorm fågelklo som reser sig som en kran ur marken och vittnar om något slags liv som tidigare funnits.
Så jag ritar allt som jag... upplevt, som jag tänkt, hur jag har levt i livet och hur jag har varit på andra värld och ja, allt möjligt som jag har upplevt som en människa. Mm. Min hjärna är som en bibliotek av vad jag upplevt och sett i världen. Mm. Så jag tar allt det som jag kommer ihåg från min hjärna och publicerar det på min tavla.
David Chung har inte alltid varit konstnär. Men han har alltid ritat. Och redan tidigt drogs han till den typ av komplexa världar, system och mönster som han arbetar med idag.
Och sen började jag inse att jag tycker mycket om att rita världar och och träd och sånt. Så jag tycker det inte var så intressant att rita människor och sånt där saker. Jag tycker mer om att rita berg och det bara blev sån besatthet att rita värld. Och jag tycker det är så himla intressant. Värld är så himla unikt, det är så blandat och så med människor är alltid samma storlek, det är alltid så fyra lemmar och ett huvud hela tiden. Så det är inget nytt.
Men trots hans passion var vägen framåt inte självklar för David Chung. Han prövade sig fram inom grafisk design och i datorspelsvärlden men hade svårt att hitta rätt. Kände sig ofri och begränsad av andras ramar och förväntningar. Det slutade med en krasch och utbrändhet. Och så småningom också en Asperger-diagnos. En diagnos som till att börja med var svår att förhålla sig till.
Alltså det var både katastrof och lättnad samtidigt. För jag insåg att oj vad, alltså man får sånt stort ett chock i huvudet att det va?
Å ena sidan behövde han omdefiniera sig själv. Men samtidigt var det också något som föll på plats i och med diagnosen.
Alltså det tog väldigt lång tid innan jag kunde stå mig på egna fötter och acceptera det som jag har. Och bara gå vidare och försöka leva som en ny människa. Det känns jättekonstigt. Det känns som att man är på nytt, född på nytt.
Att rita, att skapa myllrande, detaljerade världar med bläck på papper har inte bara inneburit att han hittat ett eget konstnärligt uttryck utan också ett sätt att hitta någon slags balans.
Vad skulle du säga, vad betyder det för dig att rita idag?
Att rita är som att man andas. Alltså för mig är att jag måste hålla igång med ritande. Om jag inte ritar någonting jag kan bli rastlös. Och det är som en drog nästan för mig. Mm. För jag har inget annat att göra nästan än att bara rita. Och att jag känner mig betydelsefull, att det är någon som... Att jag känner mig användbart till någonting annat som här konsthallen.
Ja, att nu ställa ut på Malmö konsthall är en viktig milstolpe för David Chung.
Det är en stor dröm som har gått i uppfyllelse. Jag har alltid gått förbi här konsthallen förr i tiden och alltid tänkt på att jag har alltid velat gärna ställa ut min konst men jag vet inte hur jag gör och så. Jag har försökt en gång att gå hit och fråga dem här, kan jag få ställa ut min konst? Och sa de att nej, du kan inte för att du måste ha gått på någon konstutbildning, bla 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 och så. Då hade inte jag det och då blev jag besviken och gick hem och så. Men efter en lång, lång stund så är jag här, utan konstutbildning. Ja. Så det går det alltså, om man hittar vägar så och att det är någon annan som fiskar upp en då. Det gäller att det blir fiskat av någon.
Att som David Chung säger bli uppfiskad av någon eller i alla fall hitta en alternativ väg in i konstvärlden. Det är en gemensam erfarenhet hos de sex konstnärer från Sverige, Storbritannien och USA som visas i utställningen Speaking Volumes på Malmö konsthall. Alla är verksamma inom olika former av ateljékollektiv där just konstnärer med normbrytande funktionalitet ges plats. Den andra medverkande svenska konstnären är Mattias Johansson.
Nu ska vi se. Jag undrar, skulle du vilja visa mig några av de här som är här borta?
Ja.
Ja, ska vi gå och kolla?
I en serie stora abstrakta teckningar på papper. Ark som mäter ett par meter på höjden och en meter i bredd. Ett virvar av gråsvarta streck. Rundade repetitiva rörelser har liksom pågått och lämnat efter sig ett massivt mörkt moln av linjer.
Hur lång tid tar det att göra en sån här målning för det?
Ja, det är ett mycket jobb faktiskt. Man Man gör olika saker. Man gör kolpennor och målarfärg och sånt.
Vet du på förhand, när du börjar med den här, en sån här teckning, vet du på förhand vad du vill göra, eller märker du det efterhand, så att säga?
Ja, efterhand kan man säga.
Ja. Kommer du ihåg vad du sa, Mattias, om det här att linjen kommer ut ur handen?
Ja, ut ur handen kan man säga. Ja.
Det här är Maria Johansson. Själv verksam konstnär, men i det här sammanhanget konstnärlig handledare för Mattias Johansson.
Och då vet kanske inte riktigt du vad som ska komma ut ur handen. Jag tänkte också att vi kunde lägga till lite här ungefär hur lång tid det tar att göra en sån här. Det kan ju vara en dag eller två dagar, eller ibland så kan två sådana bli färdiga på en förmiddag. Det är lite olika faktiskt, som du brukar svara.
Ja.
Mattias Johansson är utbildad vid konstskolan Linnea i Stockholm och ställt ut i en rad internationella sammanhang under de senaste 20 åren. Från Japan till Sydney och New York. Ungefär lika länge har han haft sin arbetsplats på ateljén inuti i Stockholm, där han fortsatt att utveckla sitt konstnärskap och sin kreativa process.
Och den här sortens teckningar jobbade du med i flera år. Nästan varje dag så gjorde du såna här teckningar. Kanske 5 år?
Ja, 5 år.
Så är det.
Ja.
Tillbaka till David Chungs monumentala väggmålning.
Vad hoppas du att besökarna som kommer hit sen, vad hoppas du att de ska se i dina bilder?
Alltså, det som jag upptäckte är att jag själv kan inte förmedla min kommunikation till andra människor och på grund av min svårighet. Så därför gör min tavla det. Min tavla har ett eget liv nu och den kommer sen tala ut till alla människor som ser den här tavlan. Jag vill så gärna också att hjälpa andra människor som är som jag, som har haft det tufft i livet och vet inte var de ska gå, att de är vilse och de känner sig utomstående från samhället. Jag vill att de ska känna sig att de är speciella och de ger inte upp i livet, och att förr eller senare kommer det, om du söker det så kommer du finna det.
Det sa David Chung, som är en av de medverkande konstnärerna i utställningen Speaking Volumes som pågår på Malmö konsthall. Och reporter var Eskil Krog Larsson. Och jag har med mig Lucy Smalley här i studion, som är curatorn bakom utställningen. I reportaget så nämndes det ju att Mattias Johansson är ställt ut i flera länder innan den här utställningen. Och det är ju andra internationella konstnärer med. Men hur stort är intresset liksom i konstvärlden för konstnärskap som, där konstnären har någon form av normbrytande funktionalitet?
Det är en bra fråga. Jag tror att den håller på att växa lite. Jag kan säga liksom att förut har det funnits ganska mycket intresse för det som kallas för outsider art. Som begrepp som används bland annat i Sverige, men också i de länder som liksom Japan och andra länder. Och det finns verkligen jättestort intresse för det. Det finns som outsider art fairs och sådana saker. Så det är ju stort.
Men hamnar då fokus på konsten, eller är det liksom för att det är en konstnär som skiljer sig från liksom normen?
Det är det som är lite, liksom, jag säger det lite problematiskt i just den termen, och det är därför vi har inte valt att använda outsider art som en begrepp i just den här utställningen. Att som du säger, då ligger fokus med på att de är annorlunda. Och jag tänker, när vi jobbar med samtidskonst så försöker vi inte liksom hamna i definitioner och kategoriseringar.
Men man gör det lätt i sådana här sammanhang.
Ja.
Hur har ni då arbetat liksom för att lyfta konstnärskapen och konsten och inte liksom reducera det till då personens liksom funktionsvariation eller nedsättning?
Det har verkligen varit en utmaning, och jag tänker med en sån utställning så finns det typ 10 000 olika sätt att göra det. Och det har inte varit lätt att bestämma hur vi kan göra det här och att alla budskap ska komma fram på bästa sätt. Men det har verkligen varit min fokus som kurator att sätta konstnärerna och deras verk i fokus genom att ge dem mandat. Så att de ska kunna bestämma hur vi pratar om dem i text, vilken verk som ställs ut. Och då liksom... Jag tänker liksom att prata eller skriva om diagnoser eller någon bristande funktionalitet. Vi har gjort det bara när konstnärerna själv tycker det är viktigt. Det är vissa som tycker det är viktigt att förklara att de har en viss funktionsnedsättning. Det är vissa som tycker inte alls att det är så viktigt. Och jag tänker att det finns en risk när man ramar in någonting på ett liksom pedagogiskt sätt eller försöker förklara att sen konstnärerna blir form av liksom verktyg eller representant för någon större fråga när de kanske vill inte göra det.
Nej.
Många av de här konstnärerna vill bara ställa ut. De vill liksom bara visa upp sina verk. De vill inte behöva stå som representant för någonting jättestort.
Det blir ju lätt, i brist av representation så blir ju de få personerna som finns liksom stora representanter för hela gruppen. Men här vill ni också i utställningen då försöka utmana normen för hur vi definierar konstnärlig kvalitet. Hur då?
Det är lite som David var inne i där. Mm. Att liksom, jag tänker i vanligtvis när vi försöker bedöma konstnärlig kvalitet så jag har varit i jättemånga situationer när jag behövde göra det. Och man tittar på CV, man tittar på vad man har gått på konsthögskolan. Och de har liksom tecken att den har en bra konstnär. Och om man inte har gått en viss väg så man kan väldigt lätt hamna i en fack av en liksom hobbykonstnär. Eller mer liksom i community art. Och man kanske kan ställa ut i liksom offentliga platser inom liksom på en bibliotek eller inom liksom pedagogiska sammanhang. Så liksom vi verkligen jobbar för att detta ska också ses som högkvalitativ konst.
Mm.
Som vi visar på konsthallen, inte i verkstaden utan i själva utställningshallen.
Vad hoppas du att en besökare till utställningen tar med sig efter att sett?
Jag hoppas att utställningen ska få folk att ställa frågan kring som oj, vem brukar faktiskt synas här? Och vilken sorts perspektiv för jag möter genom den här utställningen. Men jag tänker också med utställningen så har vi jobbat ganska hårt med olika tillgänglighetsanpassningar som vi har inte gjort tidigare. Till exempel på Vernissage så hade vi en teckenspråkstolk på scen. Vi har text på lättläst svenska. Vi har text med punktskrift. Och jag tänker som besökare så är det också ett sätt att få en lite djupare förståelse över sin egen privilegium. Eller liksom, oj, men det har, jag tar det för givet att jag kan komma hit och titta på den här konsten. Tänker på alla de här andra människor som har inte en chans att komma hit och få ta del av det här. Så det är också kanske ett sätt för oss att börja prata lite mer öppen kring ableism och ja, ifrågasätta vår liksom, synsätt.
Alltså, jag tänker så här, hur tillgänglig är konst, om man breddar frågan lite, hur tillgänglig är konstvärlden för den som inte har normfunktionalitet? Alltså det är ju redan ett ganska smalt nålsöga att ta sig igenom, även om man är som de flesta andra.
Mm. Det är också viktigt att kanske skilja mellan som besökare eller som medskapare, för det är två olika saker.
Nu byter jag spår till medskapare.
Medskapare, ja. Ja, det är ju inte, det är inte supertillgängligt. Det är som jag sa, liksom, det finns en, liksom, en vanlig väg att komma in i konstvärlden. Att man har ju Sverigegrupper, folkhögskola, estetiska linjer, man studerar konst på konsthögskolan. Genom konsthögskolan så får man kontakter och nätverk och utställningsmöjligheter och information om hur man söker rätt stipendier och bidrag och allting där. Om man inte har gått den vägen och man inte har stöd utifrån så är det jättesvårt att komma in i det. Lite som David sa innan, liksom, han kom till konsthallen, jag vill jättegärna ställa ut här. Nej, tyvärr. Det är så många oskrivna regler.
Hur tror du, lite kort, om du kan beskriva hur det skulle se ut om konstvärlden öppnades upp för fler? Hur skulle en sån konstvärld se ut?
Det handlar mer om att, liksom, att våga fråga, att vara nyfikna, att vara lite mer liksom, mänskligt. Att också ändra vår synsätt på konst och särskilt liksom, samtidskonst som är ju väldigt exklusivt, väldigt elit. Att, liksom, att det är mer för folk som förstår. Jag lyssnade på en podcast nyligen av Tracy Emin som är brittisk konstnär, och hon sa någonting som var väldigt fint som jag tänker passa in i hörnet. Hon sa att konst är som ett hus med flera rum och där finns plats för alla. Vi behöver tänka med sådär.
Tack så jättemycket. Det får bli slutorden. Tack så mycket kuratorn Lucy Smalley som ansvarar för Malmö Konsthalls utställning Speaking Volumes, och den kan du se fram till den 18 januari 2026. Den litauiska konstnären Lina Lapelit prisades med ett guldlejon på konstbiennalen i Venedig 2019 för opera-performance-installationen Sun and the Sea, som utspelade sig på en sandstrand där 24 badande personer sjöng om klimatet. Nu är hon tillbaka med en ny installation där sanden har bytts ut till jord, där det växer ett hav av brännässlor ifrån, och operasången har ersatts av en tondöv kör. Den heter Study of Slope och hade premiär i helgen på Lilith Performance Studio i Malmö. Och i sitt nya konstverk vill hon undersöka vilka röster som får höras och vad som egentligen händer när röster som inte brukar höras får ta plats. Vår reporter Kajsa Sander fick vara med på genrepet.
I ett rum som luktar trädgård är golvet fyllt av jord som på några ställen bildar kullar. Ur jorden växer höga brännande nässlor, och har man tur kan man se vita fjärilar flyga upp bakom bladen. Bland nässlorna finns nedtrampade gångar, där rör sig sjungande människor i blandad ålder. Gruppen intar olika konstellationer och gömmer sig ibland bakom jordhögarna. Konstnären Lina Lapelit har blivit försenad, men kommer hastigt in.
Hej,
efter att hon fick guldlejonet på Venedigbiennalen 2019 har hon kunnat visa och skapa olika koncept i flera länder. Hon pendlar just nu mellan installationer i Malmö och New York. Nu är hon här i några dagar för de sista genrepen. Idén till performanceinstallationen bygger på vad som får höras och inte i västerländsk musik.
So the piece itself, like the axis of it is that I wanted to work with people who consider themselves non-musical. So being tone deaf, those who sing out of tune, they know, like they usually are told in school or in some choir experiences or by their family members. And usually it's a bit of a stigma, but I think here we formed this choir with an open call, and I think this is people who sign up for it is really like people who want to challenge that, because I think everyone has a right to sing, and I think this piece is proposing a way to do it without it being a joke.
Vi går ner för att titta på installationen tillsammans med Petter Pettersson som driver Lilith Performance Studio med Elin Lundgren.
Går den här vägen ner? Vi ska låsa.
Maybe we can, I don't know better, would it make sense to...
I can play the music.
Turn on the music, yeah.
Rummet är starkt upplyst av växtlampor, och Lina Lapelite berättar att lamporna kommer vara kvar och lysa på kören. Detta då kören kan liknas vid nässlor, förklarar hon. En stund senare börjar kören komma in för att repa. Det är runt 15 personer. Kören sjunger texter som är hämtade från Sean Ashtons fiktiva självbiografi Living in a Land, och som bygger på saker författaren aldrig gjort och aldrig kommer göra. Lina Lapelite säger att Sean Ashtons texter är den perfekta matchningen och berättar att det tog ett tag innan hon hittade rätt. Och det är Evaldas Alekna som leder kören i installationen.
The volume is nice. It's just this moment now that I'm older. Part is always going on the high note.
You remember we are tone deaf, huh?
Thomas Hiljeborn är med i kören. Han har aldrig tidigare sjungit, men han säger att han älskar att utforska sig själv.
Jag är ju jättekass. Jag är fruktansvärt.
Känns det roligt?
Det känns jätteroligt och jättenervöst samtidigt. Jag fattar inte hur man kan gå upp på scen och sjunga en sång.
Har det varit svårt att komma ihåg grejer och sådär?
Ja, faktiskt. Jättesvårt. Det är ju många rader, det är många stycken. Jag har problem med två rader.
Och nu ska du liksom göra det här om några dagar?
Ja, visst. Tack för påminnelsen. Jag är jättekass. Jag har aldrig varit med. Jag hade nog hellre gått till Indien barfota.
Men hur har urvalet egentligen gått till?
There is an open call spread out, and I usually wanted to go a bit outside of a normal like cultural bubble, so that it would really kind of invite people from very different areas of working, of practicing. And in the open call, they are asked to send the example of their singing, and then we meet online, and then they are selected or not selected.
Lina Lapelite har försökt hitta olika typer av människor till kören.
We always see that in this audition there is like there is never a bad outcome. Like if you're not taken in, it means you're singing too well. So that brings confidence. And if you are taken in, it means you are maybe not singing that well, but then this is the only way you can take part in this project. So.
Hon berättar att man måste vara tillräckligt icke-musikalisk för att få vara med. De första provsjungningarna hölls redan för 5 år sedan, då premiären som stoppades av pandemin först var tänkt. Idén växte fram i ett samarbete mellan Lina Lapelite och Lilith Performance Studio. Petter Pettersson kan se fördelar i fördröjningen.
Lina har ju, efter att vi nästan gjorde det hos oss, så har ju hon gjort det i lite olika versioner runt om i världen. Så hon släppte ju inte idén, utan hon ville ju fortsätta med den. Så hon har ju lärt sig mycket mer om verket och vet mer vad det är, vilka skruvar hon ska dra på. Det är egentligen, det är ju otroligt lyxigt att få ha ett verk i pipeline så länge, och att vidarearbeta det. Och sen var det ju också bra för oss att få öva lite på Oda Nässlor i några månader. Den här gången gör vi det ännu bättre.
Lina Lapelite vill med Study of Slope inte bara sätta fokus på vad som får ta plats i västerländsk musik, utan också vem som får höras i samhället.
We start from this very sort of musical connotation of what it means to be in tune or out of tune, but generally speaking, or thinking kind of more conceptually, I think the work itself is questioning of like who's allowed to speak and who's not allowed to speak, and if people are singing not in the manner or speaking not in the manner we expect them to do, like how do we listen and how do we accept that? So it's really like, I think, expanding the means of tolerance and our ability to connect with something that is less familiar or something that is not following the norms that we are used to.
Lina Lapelite säger att hon vill utforska hur människor reagerar när normer inte följs. Med verket vill hon att människor ska bli mer öppna och accepterande. Vad händer om människor blir tystade?
I think what is happening in our society in general, like I mean if you look into like political ground and if the people feel that they're constantly muted, then we go into some very radical places, and I think it's because we are not able to talk or accept the other. I mean, it's a very, very hard task, but if we don't do that job, it's just going to be worse and worse, right?
För pensionären Elisabeth betyder kören något annat. Hon får chansen att uppleva en dröm som går långt tillbaka, ända till lågstadiet.
Det är jag och alla pojkar i skolan fick teckna. Ingen annan flicka, utan bara jag. Och alla tyckte ju att jag kan inte sjunga. Så jag har aldrig sjungit i något sammanhang. Så att, och så drömde jag om en fe. Fanns det en fe och man hade en önskan, så skulle jag önska mig att jag fick sjunga. Och nu får jag sjunga.
Och performanceverket Study of the Slope går att se på Lilith Performance Studio i Malmö fram till den 7 december. Och reporter var Kajsa Sander. Nu över till något annat som inte brukar anses vara värdefullt, men som kan vara det. Skräp. I alla fall den urgamla sorten. Det ska handla om världens mäktigaste sopor, för utanför en antik stad i dagens Egypten fann arkeologer närmare en 500 000 papyrusfragment med allt från dikter av Sappho till kvitton. Dan Jönsson berättar om denna myllrande mänsklighet.
Finger jag önska något av historien är det att den inte var så tyst. Tänk till exempel om det ur städernas husfasader och stenläggningar gick att locka fram några av alla de ljud och röster som genom tiderna har ekat genom gränderna. Ungefär som när man spelar upp en grammofonskiva. Om det i en gammal kruka inte bara gick att få syn på krukmakarens fingeravtryck utan också höra sången han nynnade medan han jobbade. Eller om jag hemma i mitt vardagsrum, som en gång lär ha fungerat som kontor för den lokala kooperationen, på något fiffigt vis kunde få golvspringorna och taksprickorna att släppa ifrån sig bara några brottstycken av diskussionerna och skitsnacket från föreningens sammanträden för 100 år sedan. Det skulle förstås mest bli lösryckta fragment, knappt ens begripliga, och blandade huller om buller till en ruin av ljud som ändå, eller just i sin kakofoniska röra, tänker jag mig, skulle få det förflutna att kännas lika yrvaket levande som om det aldrig ens hade passerat. Det finns en sån plats. I Nildalen, ungefär 15 mil söder om dagens Kairo, låg en gång den antika staden Oxyrhynchos, elefantnosfiskens stad. För 2000 år sedan var den en av det hellenistiska Egyptens metropoler. Idag finns inget av den kvar. Det vill säga, av stadens stolta murar och monument återstår i stort sett inte ett spår. Det som bevarats är något helt annat, nästan motsatsen, nämligen dess soptipp. 1896 tog några engelska arkeologer ett spadtag i sanden i utkanten av den gamla staden och stötte på vad som visade sig vara oändliga mängder med gamla papyrusfragment. Bland det första som dök upp var ett litet stycke av Thomas evangeliet, och med skoporna som följde kom det ena efter det andra. En salig röra av dikter och inköpslistor, dramer och polisrapporter, priskuranter, klagomål och kärleksbrev. När de grävt färdigt efter några år hade de fått upp ungefär 500 000 papyrusfragment. Hittills har lite drygt 6000 blivit dechiffrerade och publicerade. Av de som gått att tidsbestämma kan man dra slutsatsen att soptippen varit i bruk från åtminstone 100-talet före till 700-talet efter vår tideräkningsbörjan. Det är som om vi idag skulle slänga våra gamla kvitton och reklamblad på samma ställe som på 1200-talet. Och att allt i stort sett skulle finnas kvar. Det urval som publicerades på svenska 2025 omfattade knappt 400 korta texter. En del bara några lösryckta ord. Andra fullt bevarade begripliga utredningar om affärstransaktioner, skilsmässor, transporter och översvämningar. En slav har rymt och blir efterlyst med detaljerat signalement. En man har övermannats av sin kärlekslängtan och nedkallar en erotisk besvärjelse över sin älskade. En pojke deklarerar för sin pappa, vi befinner oss just här på 200-talet, att om han inte får följa med till Alexandria tänker han varken äta eller dricka mer, så det är så. En missnöjd kund i klädbutiken blir utsatt för misshandel och gör polisanmälan. 5 dubbla kannor vin ska inhandlas. Ett snabblån utverkas. En råttfångare får betalt. Att läsa dessa texter är som att lägga örat tätt in till en väldigt tunn vägg bakom vilken allt detta fortfarande pågår. Samtidigt, oavbrutet, i munnen på vartannat. Pompejis berömda graffiti är dödsviskningar i jämförelse. Det spelar ingen roll att en del knappt går att urskilja. Att somligt mest låter som ett osammanhängande mummel när det överröstas av det allmänna sorlet. För det är just själva sorlet som gör alltihop så intensivt levande. Denna stockning av uppdämda ögonblick. Denna hysteriska, historiska samtidighet. Detta liv på andra sidan tiden. Detta slumpmässiga, ofrivilliga arkiv av vittnesmål som framträder med sån omedelbar skärpa och närvaro just för att det inte avsiktligt sparats och arkiverats på någon därför avsedd avskild plats utan tvärtom medvetet sållats bort, lyfts ut ur tiden och historien. Man skulle kunna säga att om historien är det som blir kvar när tiden har gjort sitt så är soporna det negativa avtrycket av den. Historiens blundande skugga. Bland det som utmärker vår egen tid är att den tycks vilja bekämpa denna omedvetna skugga med alla medel. Lysa upp den, driva den på flykten, spara minsta vittnesbörd och representativa kvarleva i sina arkiv och bibliotek, fysiska och digitala. I världens stora arkiv ryms idag så mycket information att ingen människa kan drömma om att få en överblick. I San Francisco står en blinkande superserver, The Wayback Machine, som samlar skärmdumpar av världens internetsidor. Om historien har ett slut är det kanske så här det ser ut. När den sakta men säkert övergår i ögonblicklig, automatisk dokumentering. Men det betyder ju knappast att det i vår tid inte produceras sopor. Tvärtom. Soporna hör i själva verket till den moderna civilisationens största produkter. Ett normalt dygn gör vi oss av med ungefär 5 miljoner ton. Nästan 1 kilo skräp per jordinvånare och dag. Georges Bataille skriver i sin essä Den fördömda delen om överflödet som all ekonomisk aktivitets mål och mening. Som alla organiska processer genererar även den mänskliga ekonomin ett överskott. Och varje samhällsform definieras av sitt sätt att hantera det. Aztekernas människooffer, romarrikets militära expansion och vår tids konst- och lyxkonsumtion är exempel på hur överskottet leds bort från den produktiva ekonomin och istället genererar existentiella, politiska och kulturella värden. Samtidigt rör det sig alltså om just en avledning. Överskottet blir ett problem eftersom det frikopplas från den nytta och nödvändighet som ses som motorn i ekonomin. På så vis, menar Bataille, har det en tendens att skapa ångest i ett samhälle där dess problem i grunden förblir olöst. För dagens västerländska konsumenter är denna ångest ständigt närvarande. Vi vill helst inte se vårt överflöd i ögonen. Men avfallet är det ofrånkomliga beviset för detta ångestskapande överskott. Därför måste det hållas undan, maskeras och förädlas. Istället för soptipp, återvinningsstation. Istället för att slänga, sorterar vi. Med följden att soporna som sådana försvinner. Redan innan de bränns eller återvinns, mals ner och deponeras. Fragmenten från Oxyrynchos ger mig en hisnande känsla av att stå inför ett gigantiskt, kollektivt, historiskt minne. Ett nät av slumpmässiga synapser som tillsammans bildar något både tidlöst och ögonblickligt. Någon liknande superhjärna lär framtidens arkeologer knappast hitta bland det avfall som vi lämnat efter oss. Istället kommer de att storkna framför våra tysta arkiv. Förbluffat frågar sig, var detta människor som fanns på riktigt? Kanske hittade de bara på sig själva.
Det sa författaren och essayisten Dan Jönsson, och producent för Ops var Olof Åkerlund. Imorgon hör du om soft power i P1-kultur, alltså kultur som maktstrategi och diplomatiskt vapen, något som allt fler länder lägger resurser på. Missa inte det. Producent idag var Karin Arpsjö, tekniker var Anton Embrand och jag heter Saman Bakhtiari. Tack för att du har lyssnat.